CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej igen alla lyssnare och hej till alla nya lyssnare. Jag heter Jakob Bursell och idén med den här podden Marknaden är ju att när helgen kommer försöka plocka upp något intressant eller kul som hänt i ekonomin i veckan tillsammans med några gäster. Ni är ungefär 6-7 000 som lyssnar varje vecka och vi är ju helt oberoende av andra mediehus och så vidare. Det kan ju vara bra att nämna ibland. Gillar ni podden och vill stötta det här i någon form, gå gärna in på monopol.se. Där kan man få podden utan reklam för 49 kronor per månad. Och så får man ju också nöjet att bidra till att den här podden kan göras varje vecka. Men i alla fall, i studion idag har jag med Cecilia Nikpej, reporter på Affärsvärlden, och Daniel Wikberg, du är grundare av Upsales som gör CRM och säljstödsystem. Eller hur?
Ja, precis. Det stämmer.
Börsnoterat bolag.
Exakt.
Eller hur? Funnits i 20 år.
Ja, 20 år, precis. Ja.
Och du Cecilia, du är ganska nytt namn på Affärsvärlden.
Ja, åtminstone på redaktionen, för att jag har frilansat länge. Men jag är en sån här fuskjournalist, jag är egentligen ekonom från början. Och har bott i London jättelänge. Och nu är jag så att säga här mer, eller jag skriver fulltid för Affärsvärlden, men delvis från London. Så att, ja, det är jättekul.
Vad händer i London nu för tiden?
Det har tagit sig lite efter Brexit och pandeminedgång som gjorde att man tappade lusten faktiskt för stan helt och hållet. Och sen så, nej men nu har subkulturerna dragit igång och det känns som att det är lite mera stämning i stan på något sätt. Så det är, nu ska man komma till London.
Bra, ja, det tar sig.
Ja.
Den här veckan ska vi prata om en enda grej. I vanliga fall så brukar vi prata om ett par olika saker. Men runt jul så beslutade ju Skatteverket att upptaxera ett antal delägare vid Sveriges riskkapitalbolag med 1,6 miljarder kronor. Det här är alltså individer vi pratar om, så det är inte direkt den vanliga kvarskatten som folk får i sina deklarationskuvert i april. Och det här är ingen ny fråga, utan fortsättningen på en tvist mellan Skatteverket och riskkapitalbranschen som har pågått i snart 20 år. Jag tror det började 2006 eller 2007. Nu har det debatterats en hel del i veckan om vem som har rätt och vem som har fel här, och jag tänkte att vi måste nog göra ett avsnitt om det här och berätta den här historien och reda ut vad det här, som förmodligen är en av de största skattetvisterna i Sveriges historia någonsin, egentligen handlar om. Och det tänker vi ska göra tillsammans efter reklamen. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal, arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring, eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen, och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Affärsvärlden kom ju med en ranking av Sveriges dollarmiljardärer här, och Cecilia, din kollega Max var ju här i podden förra veckan och pratade om det här. Det är en ranking man gör tillsammans med tidningen Forbes. Det finns ju 43 stycken dollarmiljardärer i Sverige tydligen, och ett tiotal är ju då entreprenörer och delägare från riskkapitalindustrin. En otrolig framgångssaga ur ett perspektiv. Bara EQT är ju ett av världens största riskkapitalbolag. Men det är också en bransch som nästan ständigt har varit i luven med Skatteverket, eller om det nu är tvärtom. Och nu då i vintras så kom nästa kapitel i den här följetongen, när ett antal individer på de här bolagen upptaxerades med 1,6 miljarder kronor. En sjuk siffra får man nog säga. Men Cecilia, du har ju skrivit mycket om det här nu under vintern, och tänkte att det är ju lämpligt att du får komma hit och berätta lite vad det handlar om som bakgrund.
Ja, och det, för det första så är det ju fler än de här 10 miljardärerna. Det är en större grupp förstås som har drabbats av de här 1,6 miljarderna. Men det är ett... Det är en långvarig strid på ett dimmigt slagfält där så att säga, domar och rättspraxis har varit vapen. Och anledningen till den här röran är att man ju inte argumenterar om hur en konkret lag ska tolkas. För det finns ingen sån, det finns liksom ingen carry-lag. Och man bråkar ju inte heller om hur mycket riskkapitalister borde beskattas på någon sorts ideologisk grund. Utan det handlar ju om hur en väldigt generell skatteprincip egentligen, den som vi har om att man beskattar inkomst av tjänst på ett sätt och kapital på ett annat, hur den ska tillämpas på det här speciella området.
Just det.
Ja, och då tycker riskkapitalisterna att det inte finns ett regelverk. Det har liksom öppnat för Skatteverket att byta fot över tid, och att det har blivit rättsosäkert. Eller något sorts tjänstemannavälde. Och Skatteverket själva, de tycker att de har drivit samma linje hela tiden så att säga. Så det är man inte helt överens om. Men i praktiken så har det förändrats. För när branschen var ung, säger de som var med då på 80- och 90-talet och kanske in på millenniet, att då körde alla på att deklarera 100% kapital helt enkelt. Och det gick i princip under radarn. Man kom undan med det, skulle man väl kunna kalla det för.
Just det. Jag har ju läst på så gott det kan. Det är ju väldigt snårigt. Men liksom grunden som är liksom viktig att komma ihåg, det är att de här riskkapitalbolagen, de är ju rådgivningsbolag, eller hur? Så de tar in massor med pengar i en fond, och så agerar man rådgivare till fonden. Och de är delägare i sina rådgivningsbolag och inte i fonderna. Och sen får de typ 2% per år någon slags fast avgift. Och så har man ovanpå det en procentuell bonus om det går bra för fonden. Och det är det som du snackar om carry, men det är som carried interest står det för, va?
Ja, exakt. Så det är 20% på det som finns kvar efter den här management fee.
Just det.
Om man har nått en viss gräns då ofta.
Just det. Och som de är inne på då, så börjar Skatteverket ställa sig frågan typ runt 2006-2007 om den här bonusen då ska beskattas som inkomst av tjänst eller inkomst av kapital. För det är ju stor skillnad i Sverige där tjänst är något väldigt specifikt. Man betalar sin kommunala liksom, skatt, och det är arbetsavgifter och sånt där, medan kapital är en statlig skatt, eller kapitalskatten är en statlig skatt. Men fokus hamnar ju tidigt på Nordic Capital. Och de hävdar ju såklart att det här rätt och slätt var kapitalinkomster, som du sa, som skulle beskattas med, jag vet inte om det var 25% då kanske. Medan Skatteverket menar att det här var inkomst av tjänst, och då måste man ju betala sociala avgifter på det här. Men Skatteverket riktade då krav mot ett gäng olika riskkapitalbolag. och ville att man skulle då betala mer skatt för ett par såna här år under 2000-talet. Det var 700 miljoner kronor av Nordic Capital i första vändan. 384 miljoner från IK, 350 miljoner från EQT, 169 miljoner av Altor och 57 miljoner kronor av Segula. Det är ju helt ofattbara pengar när man tänker att det här liksom handlar om restskatt, eller hur man nu ska kalla det. Och det här fallet, man fokuserar då på Nordic Capital, det går upp i kammarrätten och 2013 så går man då på Nordic Capitals linje och högsta förvaltningsdomstolen ger inget prövningstillstånd. Så det är som en massiv seger liksom i rond ett då. Och man kommer fram till att carried interest, det är inte lön. Det är något annat. Men sen så dyker frågan upp igen några år senare och då har man liksom ett nytt perspektiv, för då handlar det om de här 3-12-reglerna.
Ja, för att det bubblar hela tiden, tror jag. Alltså den här domen kommer ju förvisso, och det förs diskussioner, om jag förstått saken rätt, mellan branschföreträdare så att säga och Skatteverket. Då det finns ju det extrema, allt är kapital eller allt är tjänst, men sen finns det ju det här 3-12 i mitten som ju man skulle kunna se som en kompromiss i någon mening, att man beskattar en del som tjänst och en del som kapital då. Och det Skatteverket drev domar under den här tiden, alltså från 2013 framåt, med den effekten att man ville få igenom tjänst, beskattning som tjänst, tror jag. Men sen så var det så att det var först 2018 som ett fall nådde högsta förvaltningsdomstolen, och då vann Skatteverket över den här 100% kapitallinjen, och det var såklart det som riskkapitalisterna ville, det som hade gällt tidigare. Men det blev då inte helt inkomst av tjänst, utan man landade i den här blandningen, den här 3-12-lösningen. Och där är det så att man skattar då 100 basbelopp, jag tror att det ligger runt 4 miljoner kronor nu, med samma skattesats som inkomst av tjänst. Om jag förstått saken rätt så är det fortfarande kapitalinkomst, men man har en högre skattesats på den biten. Mm. Och sen det som ligger utöver, det ser man då som en kapitalinkomst.
Vi kan säga någonting om 3-12, för att det här är då, man gjorde en stor, nu tittar jag på dig Daniel, för att det här har du levt med länge. På 90-talet gjorde man den här stora skattereformen, man kom fram till att det ska finnas 2 stycken inkomsttyper, inkomst av tjänst, inkomstkapital. Men då insåg man också att folk då som drev eget företag kunde dela ut pengar till sig själva och helt enkelt optimera sin skatt på ett sätt som staten tyckte var dåligt. Det blev för lite skatt för entreprenörer. Och då skulle den här 3-12-regeln, som då syftar på 3 kapitlet, 12 paragrafen tror jag, i inkomstskattelagen, den skulle då liksom hitta den mellanvägen som du beskriver, så man kan liksom beskatta utdelningar på ett sätt så att det blir liksom lite mittemellan kapital och inkomst. Men jag tänkte, Daniel, Upsales som du startade för 20 år sedan eller vad det är, då var ni liksom en eller ett par grundare, va, som drev det här.
Ja.
Och ni gjorde vinst och ni drev det utan riskkapital.
Inte i början.
Men, ah, okay, inte i början.
Ja. Vi gjorde plus minus noll, men vi överlevde kan man säga, och till slut började vi tjäna pengar.
Säg någonting om 3-12-reglerna ur liksom företagarperspektivet, för det kan vara intressant att ha med sig här.
Jag tycker Sverige får lite oförtjänt mycket kritik för att vi har liksom ett högt skattetryck. Men om man tittar för entreprenörer så har vi en liksom rimligt låg bolagsskatt. Och vi har då 3-12-reglerna som, jag tycker den konstruktionen är väldigt fair. För den bygger på att, beroende på hur mycket löner du betalar ut, så bygger det ett utrymme där du kan också ta en viss utdelning till en lägre skatt, 20% då. Så att om du har ett bolag som betalar ut 20 miljoner i lön, då får du betala ut 50% av det, det vill säga 10 miljoner, till 20% skatt. Så att man ger liksom en skattelättnad till entreprenörer som skapar arbetstillfällen i princip. Vilket jag tycker är liksom en väldigt fair konstruktion. Att om du tar risk, bygger bolag, jobbar häcken av dig och liksom skapar arbetstillfällen, så får du en tax break av staten.
Men, och för er då i Upsales tidigt, liksom, är det här någonting som du gick och tänkte på varje år i deklarationstider, hur mycket typ utdelningsutrymme du hade eller hur mycket du kunde spara till nästa år och sådär, eller?
Ja, alltså jag tror att alla mina entreprenörskompisar, det är ju liksom K10, det är ju ett begrepp som, det är ju liksom den blanketten där man deklarerar 3-12. Ah. Det är ju liksom så att alla entreprenörer vet vad K10 är, och när man säger K10 då blir liksom folk lite glada. Ah. Så länge man har ett bolag som har anställda och har någon form av vinst, då är man väldigt väl medveten om hur de här reglerna funkar.
Och för er har det blivit då, liksom i takt med att ni har vuxit och anställt mer människor och typ skapat mer jobbtillfällen, så har då ni haft möjligheten då, i teorin i alla fall, att plocka ut mer pengar till lite lägre skatt.
Ja, ja. Precis, exakt.
Men sen blir då, det som hände sen då är väl att liksom, de här 3-12-reglerna kunde ju användas inte bara av små bolag som skapar lite arbetstillfällen, utan också visade sen liksom av stora revisionsbyråer som hade hundratals anställda.
Exakt.
Och hade jättestora så kallade löneutrymmen, och då blev det väldigt lite skatt för de här delägarna där. Så det verkar som att den här skatten var liksom lite svår att tolka på ett bra sätt.
Exakt.
Så att det blev ett utfall som alla kunde leva med, och det verkar vara det som vi liksom är kvar i. Du ska få fortsätta, Cecilia, för att
ja, alltså det var ju ändå så att det här skapade någon sorts klarhet 2018, tyckte ju alla. Innan dess hade det ju dragits åt olika håll, och nu var det så, okej, nu vet vi hur vi ska förhålla oss till det här. Nu är det 3-12 som gäller, även om det i sig, förstår jag, är ganska komplext. Alltså någon beskrev det som att det är en sak som gäller när det solen skiner och det regnar från väster och vad det nu är för någonting, och står jag på höger ben eller något annat. Alltså det är inte så att den i sig är klar, men man visste i alla fall att okej, det är det som gäller, det är så jag ska bygga upp min bolagsstruktur och det är så som jag ska deklarera.
Och det här var liksom, det här är så typ rond 2, kan man säga så, att där rond 1 då.
Ja, det kan man kanske säga. Från 2018 var det något precis som alla trodde att de kunde förhålla sig till, men överraskningen då som man har märkt nu, det var att Skatteverket så att säga inte nöjde sig riktigt med det här. Normalt sett ska ju de förhålla sig till en högsta instans så att säga, utfall. Men de har pushat vidare, och för att lämna 3-12 bakom och gå hela vägen mot att skatta allting som förvärvsinkomst. Och då har det blivit viss chock och förtvivlan då när lägre instanser har gått på Skatteverkets linje efter 2018. Så det är det som, och det är då de domarna som Skatteverket lutar sig mot nu, om jag har förstått saken rätt, vill jag hela tiden skjuta in, för jag är ingen jurist i det här. Men, och då är det ju så att Skatteverket idag får titta, alltså granska deklarationer 6 år bakåt. Mm. Så att under den tiden säger riskkapitalisterna, som de trodde att de gjorde rätt, så säger nu Skatteverket nej, men ni gjorde fel, för att det har kommit in andra domar. Och det där, så att säga, de upplever att det finns en rättsosäkerhet, riskkapitalisterna, att det går liksom inte att titta bakåt på det här sättet och efterskatta då jättestora summor när de har i god tro, så att säga, förhållit sig till ett visst system. Så det där själva bråket ligger nu. Och jag vet i alla fall om en polisanmälan mot Skatteverket för maktmissbruk, säger man, för att de ska ha, så att säga, inte givit, om någon ber om råd får det inte, men sen får en bot i princip när man får skattetillägg. Så att ja, det är ganska starka känslor som är involverade i det här.
För det här är en annan grej då, att om det var faktiskt nytt för mig, men om du lämnar in en felaktig deklaration eller på något sätt inte lyckas övertyga om Skatteverket hur du har resonerat, så kan man få skattetillägg, och det är då ett procentuellt straff.
40%,
ja, 40%, och det blir ju enorma summor då i de här fallen.
Exakt.
Mm. Precis. Jag ska säga att jag har kontakt med exempelvis EQT, för att, som är liksom en av de största här, och frågade om inte de kunde liksom komma hit, delta, förklara hur ni tänker. Men då, där resonerar man liksom att det här rör sig om individer nu för tiden. Från början 2013, då gick man ju på bolagen och de skulle betala arbetsgivaravgifter och sånt. Men nu är det individerna det handlar om. Och då tycker liksom inte EQT som bolag att de har någonting att tillföra.
Men det stämmer ju inte, eftersom det kommer konsekvensbeslut av det här. Några sådana har jag inte sett att det har kommit ännu. Jag har frågat Skatteverket åtskilliga gånger. Men de säger ju själva att det är nästa steg, att de här summorna som bolagen har betalat ut i tro att det är kapitalinkomst till sina anställda, då måste de ju plötsligt betala arbetsgivaravgift på. Och det vet jag att vi räknade ut hos oss att för EQTs del kunde det handla om 3 miljarder till exempel. Som de då inte har alltså betalat arbetsgivaravgifter på, om du förstår. Så det kallas konsekvensbeslut och det är någonting som ju borde intressera dem, kan man tänka sig. Men jag förstår också att de ligger lite lågt i var det landar någonstans.
Men har du varit i kontakt med några direkt berörda så att säga?
Ja, det har jag. Och även sådana som hanterar deras pengar som är berörda. Ja. Och det är klart att de är ju låter ju sådär vad ska vi säga, lite uppgivna. Det är ju väldigt svårt att hantera en myndighet ofta, så att säga. När någon bara säger att du har fel och så är det. Så att även om man kan tycka att vissa av de här personerna, det är ju verkligen inte alla, men vissa har väldigt mycket pengar, så kan man känna samma förtvivlan inför, så att säga, att man inte blir hörd eller att man har försökt göra rätt och inte och då ändå blir straffad, så att säga. Det är så de upplever det. Och också den här känslan, tror jag, i hela branschen att det finns någon sorts politiskt osanktionerad offensiv från Skatteverket. För de sa ju i Svenskan häromdagen precis att 30 000 utredningsdagar har de lagt ner på det här. På den här specifika avdelningen som ju heter så allvarligt internationellt skatteundandragande och skatteupplägg. Och det är klart, då verkar man ju vilja någonting med en sån ansträngning, så att säga. Och det går ju då emot. Både Svantesson och Wikman är ju involverade i ett initiativ för att främja vad ska vi säga, situationen för riskkapitalbolag i Sverige och så vidare. Så det går ju lite stick i stäv. Då kan man ju undra vem som ska besluta vart det drar, så att säga. Om det är tjänstemännen på Skatteverket eller politiker. Tänker branschen,
precis.
Ja, precis.
Okej, men om man ska liksom summera det här då, ett försök att summera. Du hade någonstans fas 1, återigen 2013, man gick på bolagen, domstolarna beslöt att det här var inte inkomst av tjänst, det var något annat. Skatteverket liksom gick på pumpen. Det blev en fas 2, då riktade man sig mer mot individerna. Man kom fram till att det var 3-12-reglerna som gällde, alltså det här mellantinget mellan inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Och så spolade vi fram några år till och då har Skatteverket liksom dragit åt tumskruvarna ytterligare. Vi har fått ett utslag i kammarrätten där man upptaxerar ett antal individer med 1,6 miljarder och då finns det dessutom konsekvenser på det som innebär att man också måste betala arbetsavgifter och sånt där.
Ja, och det är inte kammarrätten som har dömt ut de där 1,6 som jag förstår saken rätt, utan det är ju besluten som Skatteverket har.
Okay.
Så det är nog ett specifikt fall som kammarrätten har tittat på. Men det blir ju ledande då.
Okay.
Så att man tror att man kan
Och kammarrätten är ju andra instans, så att liksom, då är nästa steg i då högsta förvaltningsdomstolen om de väljer att ta upp det här. Och gör man inte det, då är det här som gäller.
Men givet att Elisabeth Svantesson, när jag frågade henne och sagt att de öppnar för att titta över reglerna och kanske skapa regler på det här, så är det ju tänkbart. Jag vet inte hur det spelar in i om man tar upp ett rättsfall. Det ska det väl egentligen inte göra, men jag menar, det rör sig ju på det här området i alla fall, så det är väl inte otänkbart att det går vidare i någon form.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i Marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på Karla.se och kolla. Alltså Karla.se, och Karla stavas med C. Tack så mycket till Karla. Det har ju pratats en hel del om det här i veckan. Dels har ju då Svenska Riskkapitalföreningen, där kan man ju läsa i Svenska Dagbladet, skrivit ett brev till regeringen och sagt att branschen överväger att lämna landet. Det är lite oklart om det är liksom hela branschen, halva branschen, om rådgivarna ska åka med. Alltså det är, den där typen av uttalanden är alltid lite lustiga och säkert kanske ryktar sig i sammanhang också, jag vet inte. Sen var det ett debattinlägg i Svenskan. Ekonomerna Daniel Wallenström och Magnus Henriksson, de var inne på att man borde typ ändra lagarna helt enkelt för att liksom räta ut den här frågan en gång för alla. För visst är det så att i vissa länder så har man ju liksom, liksom skapat ett eget, en egen liten lag för carried interest, eller hur?
Ja, jag har ärligt talat vågar inte säga, så att säga stenhårt över hur de dagarna ser ut, men min uppfattning är också att det är tydligare i andra länder. Och till exempel i Tyskland, att man får det som, då är det helt enkelt inkomst av tjänst, men att, men att det beskattas lägre. Det är i alla fall tydligare. De tycker att det ser väldigt rörigt ut med de här fåbolagsreglerna här utifrån, så att säga. Mm. Och att det här att vi ska flytta utomlands, det hör man ju ofta. Jag menar, det är så här, vargen kommer grej som alla branscher alltid säger. Men det är klart att just den här branschen som redan har fötter på andra ställen och där verkligen är så här, jag tar min dator och går, är ju ganska lättrörlig. Så det är väl inte helt, vad ska vi säga, det är inte bara snack.
Men sen kan vi ju kanske Skatteverket hävda också att de har ju funnits utlandet tidigare. Jag kommer ihåg när i den här första vändan 2013, första domsluten mot Nordic Capital, då i liksom utredningsmaterialet så dök det upp mycket liksom detaljer om hur de här bolagen var organiserade. Och det visar ju sig att Nordic Capitals rådgivningsbolag då, som heter NC Advisor och sånt där, det ägdes av ett bolag som i sin tur ägdes av en välgörenhetsstiftelse i typ Luxemburg och sånt där. Alltså det var ju extremt komplicerade strukturer. Så jag menar,
alltså det är väl det som jag också lite tycker är en del av hela den diskussionen, är att när jag pratar med min skattejurist som jag haft i över 15 års tid, så påminner han alltid om att det finns en princip i skattelagstiftningen som är att om du gör ett upplägg som bara syftar till att minska skatten, så är inte det tillåtet. Mm. Alltså den principen finns där. Så att det är ju också lite så här vanliga liksom gnetande entreprenörer och liksom löntagare som oss kan, vi kan liksom förhålla oss till en viss typ av skatteplanering. Man får liksom försöka följa lagen så gott man kan. Medans de här uppläggen som man ser ibland, där man liksom har haft en armé av 100 jurister som har suttit ett år och satt upp de här strukturerna, det är ju, ja, det är någonting annat. Mm.
Och det här var ju inte de enda, liksom, det fanns ju upplägg som syftade till att få bort räntekostnader och sånt där. Någonting som det skrevs mycket om för 10 år som var olika räntesnurror, som man kallar det.
Exakt.
Som syftade till att ja, men, man tog bort vinsterna ur de svenska holdingbolagen för att liksom bli av med skatten på något sätt.
Exakt, exakt.
Så att de är ju redan i utlandet, kan man säga. Men det har ju debatterats också nu i veckan. En del entreprenörer har gett in i det här. Och jag såg ju, Daniel, du skickade iväg en liten kommentar på LinkedIn som jag fastnade vid. Och du pratade också lite om det här med liksom risk, eller hur?
Mm.
Vad har du tänkt på där?
Nej, men jag tänker väl att den grundläggande principen kring kapitalskatt versus liksom inkomst av tjänst är ju att du beskattas för kapital för att du har tagit risk. Alltså du har köpt en lägenhet som gick upp i värde, du har köpt en aktie som gick upp i värde och så vidare. Eller du har startat ett bolag och liksom jobbat utan lön i 5 år och till slut har skapat arbetstillfälle med 3:12-reglerna och sånt. Alltså det är ju ingen i riskkapitalbranschen personligen som har tagit någon risk. Utan det är ju tjänstemän som har ett jobb där de får bra betalt från början, så att säga. Alltså,
kan man säga?
Ja, men det är inte den här, alltså den här nidbilden man har, någon som har liksom startat från noll, käkat nudlar i 5 år och liksom tagit risk på riktigt. Det är inte det som tjänstemännen i riskkapitalbranschen har gjort. Och jag tycker det är en bra grundläggande princip att tar du stor risk, ja, men då är det liksom ett annat, ja, det är en annan skatt. Sen kan man ju diskutera, ska skillnaden vara så stor på inkomst av tjänst och kapital? Det finns ju liksom, ja, det finns ju en diskussion där. Men lagen är ju vad den är någonstans.
Mm. Och då...
Jag kan ju säga att jag håller med om den där. Men tekniskt sett då, eftersom de lägger in pengar i fonderna också, så tar de en risk för en del av, så att säga. Sen kan man fråga sig, är det en risk så att jag får sitta och äta nudlar? Nej, kanske inte. Men jag menar, om man ser till hur ser lagen ut, så är det ju det de baserar sin argumentation på, att jo, men vi har lagt in pengar i det här och därför tar vi en risk, så att säga. Vi vet inte om det går bra för de här fonderna, vi kanske inte får ut någonting, utan då är det ju lönen, så att säga. Det är ju ett slags bonus i så fall, eller incitamentsystem som finns i hela den här branschen.
Men du menar att de som jobbar på riskkapitalbolagen stoppar in sina egna pengar i
ja,
fonderna?
Ja, precis. Det är ju det, det är de får den här carryn då, baserat på, så att säga.
Mm.
Så det är ju tanken. Men sen kan man ju tycka att de kanske inte är så riskutsatta, de pengarna. Det kan man ju diskutera. Det är en annan sak. Men det är så som de argumenterade, så att säga, lagen, eller den här 3.12 i alla fall, ser ut.
Mm. Och det liknar ju lite den här... diskussioner om revisionsbolagen för 10-15 år sedan där.
För i de här fonderna så är det ju, alltså, vilka pengar är det som jobbar sen i bolagen de investerar i? Ja, det är ju investerarna som har stoppat in jättemycket pengar i fonden som fonderna har rest då.
Mm.
Alltså det är inte, de stora pengarna är ju inte som, om jag är partner på ett riskkapitalbolag, det är inte mina pengar som jobbar i fonden, alltså, för att kunna köpa bolag och sälja bolag och så vidare.
Det är en liten del, men det är ju absolut
exakt.
Inte majoriteten, nej.
Exakt.
Mm. Nej, men, och sen har det belysts ur så många olika perspektiv, för det finns ju definitivt den här liksom moraliska vinkeln på, som man ser ganska ofta. Det var ju Andreas Cervenka skrev en artikel i Aftonbladet, om det var förra veckan, och hans liksom utgångspunkt var väl kanske mer att allt det här handlar om att riskkapitalisterna typ inte vill göra rätt för sig. Men sen finns det ett annat perspektiv som är typ att, ja, men vänta nu, Skatteverket är ju bara en myndighet som ska tolka en lag, och det ska finnas en rättssäkerhet, och det ska finnas liksom, det ska vara liksom lite konsekvent, och det är väl det som riskkapitalisterna har som perspektiv här, att de tycker att det blir för liksom osäkert.
Och sen, ja, i alla fall det jag också personligen hakar upp mig på mer. Jag menar, den andra diskussionen ska ju föras också, och helst på politiskt plan istället för hos Skatteverket, som pushar olika fall, enskilda fall. Det känns konstigt, så att säga, att det ska, och att det framförallt då ska strida mot det som politikerna i övrigt propagerar.
Men några fall, alltså Skatteverket antar jag, de måste ju liksom allokera sina resurser på något sätt. Alltså jag tänker att det är kanske naturligt för dem att bara sikta in sig på det de anser är de största förseelserna. För att det är typ ett vettigt sätt kanske att allokera resurserna. Tror du inte?
Det riskkapitalisterna skulle säga då är att, ja, men nu hade vi ju en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, och då finns det ingen anledning, så att säga, att bortom det, eller att vilja styra bort ifrån det, och att Skatteverket använder sina resurser till det låter märkligt. Då finns det säkert andra saker att göra, tänker man.
Sen, jag pratade också med en rådgivare på en av rådgivningsbolagen, som sa någonting i stil med liksom att det blir väldigt mycket fokus på de här extremt rika delägarna som hamnar i rampljuset och som upptaxeras med hundratals miljoner kronor och allt vad det är. Men att det finns många, ja, men typ medarbetare, liksom, vad säger man, andra anställda på de här riskkapitalbolagen som kanske tjänar en miljon eller två miljoner eller ett par miljoner kronor. Och att det kanske är lättare att sympatisera med dem, för att där handlar det ändå om typ pengar som går att relatera till. Det är typ så här, ja, men jag har köpt ett hus, nu måste jag sälja huset för jag har blivit upptaxerad med 2 miljoner kronor.
Även för dem blir det ju att det oförutsägbara är det som man kan kritisera mest. Jag menar, hur mycket någon ska betala skatt till höger eller vänster, det kan vi diskutera ideologiskt, men det ska ju inte vara så att man gör en sån husinvestering för att sen 2 år senare få höra att man får en skatt på den summan efterhand, så att säga. Och det är väl den största kritiken, och att det kanske talar för att det borde finnas en lag då kring det, som är, eller någonting som är otvetydigt.
Sen skriver ju då, det var väl Riskkapitalföreningen som skrev att hur stora värden som skapas i den här världen, och att det, man högg till med 5% av BNP eller liknande. Jag tycker att det låter lite mycket, men jag vet inte hur man kom fram till det heller. Men
varenda underleverantör till portföljbolagen eller någonting sånt kanske, ja, man kan komma fram till. Jag vet inte.
Nej, men vad tänker ni om det? Är det här liksom en bransch som vi typ måste skydda mer än liksom, som kräver ett särskilt hänsynstagande? Vad tänker
alltså,
du?
Mitt perspektiv kring det där är väl att alltså jag har ju ett listat bolag, och om man tänker så här, det är bra för Sverige om vi får in mycket investeringar i landet. Det är ju någon form av grundprincip då. Alltså min bild är att Sverige är väldigt väl positionerat. Alltså tittar vi på hur ofta får vi mejl från liksom utländska investerare som har hittat vårt bolag, och vi är liksom ett ganska litet bolag som är listat på First North, så att vi är liksom inte någon jättekänt bolag så, men vi får liksom mejl återkommande från utländska investerare. Så att jag köper väl kanske inte att riskkapitalbolagen i Sverige gör att det är de som liksom är fundamentet för att det investeras i landet. Ett annat perspektiv som jag har, om man tittar sista 10 åren, i Sverige generellt, men framförallt i Stockholm och ännu mer specifikt i min bransch då, i techbranschen. Alltså det har varit nollränta, pengar har varit gratis, det har pumpats in så mycket pengar i riskkapitalbolag, och så lätt är det inte att hitta briljanta bolag och entreprenörer att investera i. Men om du sitter med 10 miljarder så måste du göra någonting med pengarna.
Mm.
Och det man har gjort då, det är att man har gett väldigt mycket pengar till entreprenörer som inte har en supervass idé. Så att det har byggts en enorm massa bolag som inte funkar nu när räntan är någonting mer än 0%. Så det där tycker jag lite grann, om man bara ser vad har det fått för effekter rent praktiskt då? Ja, men för 10 år sedan när du skulle rekrytera personal, då fanns det liksom en rimlighet i förväntan kring vad behöver jag göra som liksom arbetstagare för att tjäna en viss lön. Hela det perspektivet har ju liksom blåst upp till någonting helt annat då. Så att jag tycker att så här, tillgången till för mycket riskkapital har ju på sätt och vis förstört Sveriges produktivitet. Alltså vi har blivit liksom bortskämda, bolag har drivits med en väldigt hög grad av ineffektivitet, för att det spelar ingen roll, pengarna har varit gratis.
Fast det löser ju carry-problemet då, för då går det dåligt för de här bolagen och så går de under och sen så blir det ingen carry till riskkapitalisterna. Eller jag menar, egentligen ska ju marknaden fixa det där som du säger, om det blir ineffektivt då går pengarna någon annanstans. Och det är inte så att de stora bolagen bara investerar i svenska. Det är klart de ligger nära till hand, så man kanske har mer exponering mot dem. Men jag menar, de är ju överallt och utomlands och så vidare. Så, det är ju inte, så de ser väl en global marknad. Sen att vi har dem här nära inpå har ju varit ett smörjmedel. Det är klart, det håller jag med om. Och kanske på mest till det goda tycker väl ändå de flesta, men sen kan man ju tycka, ja men vi behöver inte ha så många av dem här, så att vi kan vara lite tuffare och så får de väl flytta ut då, och låt dem göra det, eller så tycker man inte det. Jag menar, det är ju en smaksak.
Men nyfiken, har det där påverkat er exempelvis när man, att det blir typ svårare att rekrytera och vad vet jag?
Absolut, alltså det har ju blivit lite av alltså vi brukar kalla det för ett suckers race. Att du måste liksom bjuda över alla andra där ute med enormt mycket pengar. Så att det finns sätt att lyckas ändå. Men tittar man nu sista året när det ändå har stramats åt jämfört med sista 10 åren, så är det betydligt lättare att liksom bygga sin business på ett, ja, enligt mig i alla fall, mycket sundare sätt.
Ja, ni har ju varit lönsamma väl?
Ja, vi har varit lönsamma i 20 år.
Ja, vad kommer hända nu då? Vet du vad som kommer hända, Cecilia?
Absolut, jag tänkte ta de sista 5 minuterna och berätta det. Nej, jag vet inte alls, men jag tänker mig att det kommer nog ske något både på det politiska planet, om det finns tillräckligt mycket tryck så att säga från riskkapitalbolagen, att de verkligen säger att vi flyttar ut eller någonting sånt. Då tror jag nog att det kommer att vara en reaktion på att man åtminstone tittar på, ska det vara tydligare regler, och i så fall är vi beredda att ta den smällen eller inte så att säga. Då blir det en diskussion. Men och Skatteverket kör nog på som de har gjort nu, tänker jag, tills någon säger åt dem något annat. Alltså att det är någon förvaltning som stolen ändå tar upp något och så sätter stopp eller vad det nu kan vara för någonting. Sen kan man ju tänka sig att riskkapitalföreningen skulle vara lite mer högljudd i det här, kanske. De skulle ju kunna ha samlat branschen och tala lite, ännu lite tydligare, hade jag förväntat mig tidigare. Och det kanske de gör sen, vem vet, så att det blir mer debatt.
Nej, men för visst är det så också att de här 3:12-reglerna sen de kom till då på 90-talet, det är inte så att de har sett likadana ut. Utan man har uppdaterat dem gång på gång på gång. Nu ligger de ju inte ens i tredje kapitlet 12 paragrafen längre.
Jag har inte läst den lagboken, så jag vet faktiskt inte.
Nej, men jag kollar igår, nu ligger de helt annanstans, men de heter fortfarande 3:12, eller kallas för 3:12.
Ja, hela tiden var det någon som sa att de ändrades. Jag vet inte det själv, men tydligen har det kommit in sådär att Centerpartiet säger att lantbrukarna drabbas av det här, det måste vi ändra det, och så är det något annat parti som säger något annat. Alltså att det har varit ständiga modifikationer på grund av små grupper, för uppenbarligen så är ju de här 3:12 hinken består ju av många olika grupper av personer, så att säga, som borde möjligen betraktas olika, fångar allting.
Ja, men det är ju klart, alltså en väldigt fair poäng från riskkapitalbolagen är ju att det ska vara tydligt, att man ska veta vad spelreglerna är. Det är ju klart att det är väl superviktigt. Mitt perspektiv är bara det här risk, inte risk, bygga bolag, ha ett jobb liksom.
Och det perspektivet har ju inte funnits med alls här, tycker jag, i den här diskussionen som har uppstått, tycker jag. Det har inte funnits där. Förutom att du kan, när du...
Men det är väl för att det är inte Skatteverkets roll riktigt. Alltså det är ju inte det det har handlat om, så att säga. Vad har vi för filosofi bakom där? För det är ju den du pratar om egentligen. Ja. Hur ska det beskattas och så vidare? Den ska ju inte föras där, och den har inte förts heller. Det är väl kanske därför man saknar den. Men det är väl toppen om den tas upp då, men på rätt ställe helst.
Mm. Ja, det är väl en politisk fråga.
Ja, precis. Ja.
Men slutligen, har ni tittat på de här 3:12-reglerna någon gång? Alltså i lagboken?
Ja, och jag har sett dem argumenterade i upp och ner i de här olika domarna. Det är svårt att följa det ens, kan jag säga. Det är väldigt krångligt.
Ja, men det är jättekrångligt. Det är inte på något sätt omöjligt att förstå. Sätter man sig ner och läser det så förstår man ju principerna. Men alltså, man tänker att om ett skattesystem ska vara liksom hyggligt enkelt och förutsägbart, då verkar det här ha blivit lite för krångligt, kan man tycka. Ska vi säga så, eller?
Ja.
Ja.
Jag brukar fråga vad man kan liksom hitta i någonstans om man vill ställa en följdfråga eller komma i kontakt. Daniel, var finns du någonstans? Du är på Upsales, men kan man nå dig på LinkedIn eller något sånt där?
Ja, jag finns på LinkedIn. Sök på Daniel Wikberg så hittar man mig där.
Ja. Och du då, Cecilia?
Ja, både på LinkedIn och på Affärsvärlden. Om man går på redaktion där så finns ju jag och min lätta e-mailadress där då. Så det är bara att skriva.
Fint. Då säger vi så. Podden är slut. Hej då!